Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå,
the
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv på plats hemma i Örby. Ja. På Kristi Himmelsfärds afton och allt. Och jag då, Per Bjurman, i Las Vegas.
Just det.
Inte New York, utan jag har fastnat i Las Vegas under den här skedet av slutspelet.
Ja, men det får man väl säga inte fel.
Nej, det är inte alls fel. Jag kom ju hit för att se först Game 5 då mellan Vegas och Edmonton och satt sen kvar och väntade på en förmodad Game 7, men så blev det ingen. Och sen vart jag, hamnade lite i limbo, vad skulle ta vägen, så tog jag lite minisemester. Och nu är jag kvar och ska se Game 1 och 2 i konferensfinalen då, mellan Vegas och Dallas.
Just det. Ja, det känns som att det finns värre ställen att liksom fastna på än Vegas. Så där, och man måste fastna
ja, verkligen. Någonstans. Ja, absolut. Och jag sitter alltså på ett hotellrum nu, så att jag har inte min vanliga utrustning för det här, så det kanske låter lite annorlunda, men vi hoppas att det ska gå bra med nätet och med lurar.
Ja, men det känns lovande hittills i alla fall.
Ja, vad bra. Ja, och Jonte, hur som sagt, det är Kristi Himmelsfärd, ni är lite lediga hemma, det har varit en stor vecka för dig. Först var det Sitten i maj igår också.
Ja, precis. Det var det som var nummer ett nästan numera för min del. Det har jag aldrig riktigt brytt mig om. Men nu har jag ju norskt i familjen, kan man nästan säga.
Ja, ja, du är ju halvnorsk.
Jag är ju halvnorsk. Så att, ja, nej, men det firades ju en hel del. Det var norsk lax såklart på bordet igår. Och det var tårta med blåbär och hallon och jordgubbar som formade norska flaggan och så vidare. Så du kan ju tänka dig.
Ja, sjöngs det något? Sjunger man något? Sjunger ni nationalsången?
Jo då, det var viftades med flaggor och nationalsången gick på repeat ett tag där hemma. Så att, ja.
Ja, vad fint. Ja. Ja, och nu är det Kristi Himmelsfärd. Det har vi ju inte här. Det är ingen som vet vad det är i USA. Så det är en helt vanlig dag och slut på veckan här.
Just det.
Men det är ändå lite högtidligt i Las Vegas då, för att Golden Knights har ju tagit sig till konferensfinal mot Dallas, som sagt. Och det kommer vi ju att komma in på i den här podden. Det är ju ytterligare en special där vi går igenom det som precis har hänt och tittar framåt mot säsongens största matcher blir det ju nu.
Ja, precis. Exakt. Nu är det ju dags för konferensfinaler. Det är ju otroligt vad snabbt det går ändå, för det är ju ungefär en månad sedan som slutspelet drog igång. Då var det 16 lag. Och nu har vi faktiskt bara 4 lag kvar att avhandla ju.
Ja, ja, det känns konstigt. Jag får den här känslan att det blir så, vårarna går så fort så att jag hinner knappt uppleva dem. För det är bara hockey hela tiden.
Ja, det är så. Ditt liv har sett ut sedan början av 2000-talet.
Ja, och sen tittar man upp. Då är det högsommar. Och det, du har rätt i det. Det är bara säger pang. Å andra sidan känns det väldigt länge sedan man såg lag som Minnesota och de andra som åkte ur i början, Winnipeg och sånt.
Det var länge sedan. Winnipeg, det har man ju glömt bort totalt ju.
Ja, och för att inte tala om de som inte gick till slutspel alls. Har du hört talas om Pittsburgh Penguins?
Nej, det känner jag knappt igen faktiskt. Sidney Crosby, vem är det?
Ja, så är det. Men ett lag som inte gick till slutspel, som ändå har varit i blickfånget senaste dagarna är ju då Arizona Coyotes.
Just det, precis.
Och frågan är hur länge de kommer heta Arizona Coyotes. För att det blev ett dråpslag för klubben och för NHL och för många andra inblandade i en folkomröstning här i torsdags var det väl? Nej, det är torsdag idag. Tisdag.
Ja, precis.
Dagvill också.
Ja, så har det varit en månad nu för Björk upp och komma ihåg vad som var det när du levde i Stanley Cup-bubblan.
Ja, ett så kallat referendum där i Tempe, Arizona, som är en av städerna som utgör Stor Phoenix, om man kan uttrycka det så.
Ja.
Där fanns det då på förslag att det skulle byggas en arena och ett helt nöjesdistrikt med restauranger och what not, bostäder. Ja,
2000 lägenheter eller sånt där.
Mm. Ja. Och, men i och med att det skulle byggas på offentlig mark där då, som Tempe Town äger, så blev det en folkomröstning i ärendet och det röstades ganska kraftigt nej. Det var nej för befolkningen i Tempe. De vill inte ha någon sån arena där.
Nej, precis. Och det var ju som du säger ett stort bakslag för Arizona som ju gått all in på det här projektet. Och till och med tillåtits då av Gary Bettman och NHL att hålla till i den här lilla college-arenan ju.
Ja.
Med 5000 åskådare bara under säsongen här och kommande år. För att de ju skulle få sin nya arena, jättefina arena i Tempe där ändå. Då. Men nu blir det ju inte ens så. Så vad är egentligen plan B för Arizona och blir de ens kvar i Arizona?
Ja, nej, det där är ju väldigt, det hänger i luften alltihop nu. Jag tror det var en stor chock för dem. Jag tror att de trodde att de skulle få ett rungande ja.
Ja.
Och att framtiden skulle vara säkrad. Men det troligaste är ju som Bill Daley, NHLs vicekommissionär, sa om att de lever kvar i den här collegehallen kommande år.
Ja.
De har ju fortfarande kontrakt där till och med.
Ja.
Men om det inte ganska snabbt kommer upp en ny plan B om att det kan byggas en riktig arena någon annanstans. För de kommer inte tillbaka till Glendale där de var i den arenan.
Ja, den blev ju väckta.
Ja, det är så många broar brända där.
Ja.
Och alternativet är ju då relocation som det heter. Att de flyttar. Och det finns ju hugade spekulanter i andra ställen. För det hetaste alternativet är förmodligen Houston då i Texas.
Ja, det är väl det har snackats mest om med tanke på att NBA-ägande för Houston Rockets är intresserade av ett NHL-lag.
Ja.
Och det är ju en jättemarknad, faktiskt större än Phoenix, för det ska vi ändå säga. Vilket ju högst bidragande till att Gary Bettman varit så rabiat kring att behålla ett lag i Arizona under alla dessa år. Eftersom att det faktiskt, om vi räknar in hela Nordamerika här, ja, det är ju topp 10-marknad befolkningsmässigt om man pratar liksom metropolitan area. Phoenix med Omnade.
Ja, det är därför de vill vara där, ja. Såklart.
Det finns potential, tycker de, trots att det har misslyckats år efter år efter år. Men Houston är ju en ännu större marknad till och med där NHL inte är än så länge och det finns intresse, så det är klart att det är en naturlig koppling där. Och det har varit diskussioner tidigare, så att absolut är Houston är väl frontrunners än så länge. Sen har det kommit upp här i dagen också Salt Lake City.
Ja, det vore något.
Ja.
Salt Lake City Coyotes.
Ja, det namnet kan vi få dem att fundera på kanske då. Men...
Ja, men det har ju pratats om Atlanta också och så som vanligt om Quebec då, att Quebec vill ha ett lag, men det tror jag de kan glömma. De vill inte till en så liten marknad, så är det bara.
Nej, det är ju väldigt mycket så, det pratar när det är businessspråk och marknader och så vidare, potentialen så, affärsmässigt. Intressemässigt är ju Quebec solklar etta tycker ju vi, men så tänker inte Gary Bettman. Till och med Sacramento har ju nämnts här för att de vill behålla ett lag i väst. De har en rik NBA-ägare, de har en arena som skulle kunna motta ett NHL-lag. Det nämns som ett starkare alternativ än till och med Quebec. Jo.
Det är inte bara Gary Bettman, Jonathan Ekeliv, det är de 32 ägarna som bestämmer egentligen.
Ja, så är det.
Han är deras talesman. Ja. Det är de som inte vill till Quebec.
Nej, det har du i och för sig helt rätt.
Och dessutom är det så då att det är en väldigt samtidigt en väldigt ovilja att ha några flyttare överhuvudtaget. De inte har relocations, för då blir ligan plötsligt instabil. Och då börjar direkt frågan, jaha, vilka flytta här näst då? Calgary och Florida.
Ja.
Så de vill undvika det in i det längsta.
Ja. Och anledningen till att Atlanta, det var ju undantagsfallet där när Atlanta...
Ja, det var ju mot deras, de ville inte alls det egentligen.
Nej.
Det fanns ju inga ägare där.
Nej, det var ju det som tvingade fram den flytten.
Ja.
I Arizonas fall ska man ju säga att deras relativt nya ägare, han Gutierrez här som var så besviken såklart. Det är ju ändå en stark ägare med en stark vilja att behålla laget i Phoenix. Och det talar ju för att de trots allt lyckas på något sätt. behålla laget.
Det är inte lätt. Det är inte bara att hitta någonstans och bygga en arena som håller NHL-mått.
Nej, precis. Så det här Tempe-projektet gick de verkligen all in på. Så att det, vad man förstår, så står de lite handfallna just nu.
Ja. Men de har ju då, det kommer inte bli någon relocation redan i sommar. Det verkar ju inte aktuellt.
Nej.
Utan vi får nog räkna med collegehallen. Och man borde åka dit och titta. För alla kollegor som har varit där säger att det är underbart att sitta så nära i rinken och se NHL-hockey.
Ja, men precis. Vi har ju varit inne på det. Och jag är också sugen på att sticka över och se en match där. Alltså NHL-hockey i liksom... Du har ju sagt smidig grav arena ungefär. Alltså, ja, lite precis. Så är det ju. Det är ju något unikt ändå.
Ja.
Ja, men det är inte så ekonomiskt fördelaktigt för NHL, så är det.
Nej, men vi får skriva in den på en eventuell roadtrip nästa år.
Ja, vi har några skisser ju. Och det är dags Vegas, att förverka dem.
Arizona, San Jose, Seattle.
Ja, ja. Ja visst, visst. Jo då. Vi får börja planera här under sommaren.
Mm. Ja, vi gör det. Ja, men du... Nu ska vi komma till det som de flesta har, tror jag, rattat in oss idag för. Och det är ju slutspelsfokuset då.
Mm.
Där vi som sagt är framme vid konferensfinalerna. De största matcherna ska spelas. Och samtidigt som det har gått fort då, så är det ju... Vi är bara igenom hälften. Det är två omgångar kvar för den som vill vinna.
Och det har du faktiskt rätt i. Så tänker man ju inte. Det är när det bara är fyra lag kvar. Att det är liksom halvvägspunkten.
Ja, men så är det.
Ja.
Och det har ju blivit på ett sätt som, ja, vi har ju inte fattat någonting. Vi har ju tippat fel, så det heter duga. Men det är det många som har gjort.
Ja.
Den här kvartetten fanns inte på mångas ballots, om man säger så.
Nej, precis. Och det finns ju mycket att säga om det här, att det är, apropå markets och så här, så är det ju alltså bara södernlag. Alltså Vegas är det mest norrbelägna, kan man säga så, laget.
Nordligast belägna staden där de ska spela slutspelshockey i fortsättningen är verkligen Las Vegas. De ligger lite norr om Raleigh, tydligen på altituder och latituder. Så är Las Vegas den nordligaste staden. Det är bara så kallade Sunbelt-lag kvar.
Ja. Precis, och senaste laget som vann Stanley Cup av dessa, det var ju Carolina 2006.
Ja, Dallas vann en gång 99.
Va? 99, ja.
De övriga två har aldrig vunnit. Det var ju varsin final.
Ja. Nej, det är en oväntad kvartett ändå, då måste jag säga. Alltså om det varit i fjol hade jag kanske inte varit lika förvånad, för då var det ju så att Florida vann President's Trophy och Carolina kände sig som ett starkare lopp på pappret då kanske. Men,
de har ju definitivt gjort i år vad vi trodde de skulle göra i fjol. Och lite kan man säga att det gäller även de andra två.
Ja, faktiskt. Ja.
Men nu vi tar och börjar där i öst då. Där det som sagt är Carolina, Florida.
Mm.
Och där Carolina slog ut New Jersey Devils utan så allt för mycket problem, skulle jag vilja påstå. Jag tyckte de var ganska sådär mot Islanders. Jag tyckte de kändes väldigt inte alls så märkvärdiga i den serien. Men mot Devils så hittade de sin identitet igen och spela som de brukar och ska.
Ja, precis. Vi var ju helt fel ute båda två där. Båda hade ju New Jersey som vinnare. Jag vill, tyvärr, Bjurman, så måste jag bara citera dig att New Jersey skulle sopa banan med Carolina, heter det. I podden då. Men...
hallå?
Ja.
Det här känner jag inte till.
Nej, precis. Det har jag aldrig sagt. Jag ska inte säga för mycket heller utifrån mina tips de senaste åren här. Överhuvudtaget. Men... Och jag trodde också på Devils i den här serien. Men det som du säger, de fick dels Carolina hitta sin identitet tydligare. Och de kvävde ju detta New Jersey som inte fick till sitt spel. Det här omställningsspelet, så de är så bra på att utnyttja motståndarnas misstag och flyga genom mittzonen och så här. De körde ju rätt fast i Carolinas defensiv.
Ja, och så var det, till slut kom det här med oerfarenheten fram ändå. Därför att de var liksom så höga efter att ha slagit ut Rangers. Det var så emotionellt stort för dem att de aldrig liksom lyckades ladda om för en ny serie och ställa in sig på Carolina.
Precis,
de hade liksom... en bra match, och det var ju den när de... Då sopade de faktiskt till dem.
Det gjorde de. Där hade du helt rätt. Men det är som
i tredje matchen.
Ja, men precis. De hann liksom inte återhämta sig, som säger, efter första serien. För det blev ju alltså 11-2 i de två första matcherna i Carolina totalt. Det var ju total överkörning från Carolinas sida.
Ja, och det oerfarenheten kommer in där är ju just den här förmågan att hantera känslor och inte bli påverkad alls av det som händer förrän det är slut.
Nej.
Det finns en, jag skriver om det i bloggen, det finns en fantastisk scen i den här trailern till Names on the Cup. Har du sett den?
Ja, ja.
Och det är Bob Gainey, Montreal-legenden, ja, som pratar om hur det är i slutet av sista finalen. Sekunder känns som minuter, minuter känns som timmar. Och sen när den sista slutsignalen äntligen går, då kan man plötsligt släppa ut alla känslor man har varit tvungen att contain så länge.
Ja.
Man måste bara göra sitt jobb, man får inte bli för glad, man får inte bli för deprimerad med det. Man måste vara lite robot när man spelar slutspel.
Ja, det har du helt rätt i. Och när vi kommer in på Torontos öde, det här slutspelet, kan jag nog tänka mig att flera av de spelarna skriver under på det, att när de till slut bröt sin förbannelse, nej, de laddade inte om tillräckligt bra till nästa runda.
Nej, men och sen är det ju då med Carolina, som också blev tydligt i serien. Det var väl i viss mån tydligt redan mot Islanders, men vart ännu tydligare mot Devils, så att den här, som vi trodde, Achilleshälen, så många av deras spjutspetsar saknades, så var det verkligen andra som tog över. Det här målskjutandet har ju inte varit något problem så far, utan det är sådana som Jordan Martinuk och Jesper Fast. Ja. Jesper Fast delar första platsen i interna skytteligan med Sebastian Aho. Det hade man inte trott.
Nej, det
fem
hade man
år.
Nej.
Och vara två på övertid.
Ja. Precis, och Jordan Martinuk, näst bästa poängplockare i hela andra rundan här, oavsett lagtillhörighet.
Ja.
Och alltså 24 mål på de här fem matcherna av Carolina, nästan fem i snitt. Alltså det hade man inte sett framför sig, att det här relativt, som vi tyckte då, spetslösa Carolina skulle vara målgladast av alla. Liksom.
Ja, nej. Jag har pratat en del med Jesper nu. Han avgjorde inte minst Game 5 då.
Ja.
Skickade dem till konferensfinal.
Ja.
Och han pratade just om det där värdet av, eller nödvändigheten av, att andra måste steppa upp. Och det har vi gjort.
Ja. Men jag tänkte att jag skulle lyfta fram en MVP i respektive av de här konferensfinallagen. Och när vi ändå pratar Carolina nu, så måste jag ändå säga att min MVP i det här laget, det är ingen av de som har öst in mål hittills, utan det är ändå försvaret, och då tycker jag att det är Jacob Slavin som är MVP.
En gammal Ekeliv-favorit.
Jajamän, precis. Den är klassisk som lyfts fram som en av de mest underskattade i ligan, vet du. Det har han gjort i så många år.
Ja, ja. Den djupt religiöse Jacob Slavin.
Just det. Han är ju väldigt religiös. Men jag måste ju dra fram lite statistik som motiverar det här, typiskt mig. Ja, vi kan ju bara säga så här, till exempel i 5 mot 5 då, så har han varit inne på 17 mål framåt hittills, 4 bakåt.
Ja.
Och vi kan till och med dra det så långt som i boxplay då. Boxplay hittills, ungefär en halvtimme spel för Jacob Slavin i den spelformen i slutspelet. 1 mål bakåt på en halvtimme. 2 mål framåt, så plus 1 i boxplay också.
Ja, men de är ju fruktansvärt. När de får sitt allt att fungera, så är det ju ett fruktansvärt jobbigt lag att spela mot. På grund av bland annat sådana som honom då. Och det är nästan alltid så att när de tar ledningen, så tänker man, nu är det kört för de andra.
Ja, precis.
När de får leda matcherna och styra dem dit de vill, det är fruktansvärt.
Det är lite som Barry Trotz Islanders, där de pikade liksom.
Ja.
Defensivt. Och Rod Brindamore, han sa ju faktiskt också här om veckan att han har aldrig sett, och det här, nu räknar han in sin spelarkarriär också, som ju var väldigt lång och gedigen, och där han spelar med väldigt många bra spelare, att han aldrig sett en bättre defensiv back än Jacob Slavin. Och att det är ett sånt statement, säkert förvånar många, men liksom de som kollar på Carolina match efter match efter match, de förstår det här, men nej, han får inte det erkännandet han förtjänar.
Han har bara vunnit Lady Bing.
Ja, det är som liksom den snällaste typ spelaren i ligan. Men det är ju bara, det är kul också att kolla på hans backkollegor, vad som händer med dem. Alltså, nu har ju Brent Burns fått en riktig liksom, ska man säga, nystart på karriären igen här sent, och är ju riktigt, riktigt bra. Förra året fick ju Jacob Slavin till och med Tony D'Angelo att se väldigt bra ut. Han öste ju en poäng i Carolina då. Backar vi tillbaka något år till, så var det Doggy Hamilton som var grym ihop med Slavin. Fick sitt monsterkontrakt med Devils efter det. Och jämför vi deras slutspel här, så liksom, jag menar, Slavin är knappt varit inne på några baklängesmål hittills, medan Hamilton var inne på 13 baklängesmål i Devils 5-5.
Säg en del.
Ja. Så att Slavin är en otroligt skicklig defensiv back. Det är bara att hålla med Rod Brindamore.
Men innan vi lämnar Devils, så ska vi bara säga att det här var ju bara ett första. De ligger ju liksom före utvecklingen, vilket General Manager Tom Fitzgerald påpekar om dem. Vi hade aldrig trott att det här skulle hända redan i år. Så det här unga laget har ju tagit stora kliv och framtiden är väldigt ljus för Devils.
Absolut, absolut. Och här, jag tror inte det är bekräftat officiellt av klubben, men general manager Tom Fitzgerald har ju sagt nu att Lindruff ska få förnyat kontrakt. Det går ju ut annars, men han ska ju såklart stanna. Det förtjänar han ju efter detta.
Ja, det blir inte Andrew Brunette som du har gått ut.
Nej, precis. Nej, men ja, vi får se om något annat lag hugger Andrew Brunette. Vancouver var lite intresserad av att intervjua honom i vintras, sa det.
Ja, det finns ett lag på väldigt nära håll som ska ha en ny coach också.
Oj, tänk om Rangers skulle sno Brunette.
Ja.
Ja. Ja, nej men ja, absolut, Devils framtid ser ju väldigt ljus ut.
Har Bratt några... ska ju också ha nytt kontrakt och det pratar Fitzgerald också om att de är väldigt angelägna. Både han, Jesper själv och klubben vill ha till en lång fortsättning och det kommer ju ske, tror jag.
Ja, precis. Timo Meier ska ju ha nytt kontrakt också. De kommer ju kosta en hel del båda två. Sen är det några backar som är utgående, Damon Severson som varit där så länge och Graves.
Kommer de att ha råd att behålla Meier, tror du?
Ja, men när de offrade så otroligt mycket för att få in honom så måste det vara en långsiktig plan där, även om han inte direkt imponerade här, varken i slutet av grundserien eller i slutspelet, och hade ju en jättemiss där till exempel i Game 5 som många hånade honom för. Men jag tror att han de försöker förlänga där också. Det kan vara på bekostnad av någon av de här backarna, men å andra sidan så har de ju jättetalang på gång där också. Luke Hughes, den sista Hughes-brorsan där som redan fått chansen lite grann i slutspelet och kommer ta stora kliv förmodligen nästa säsong. Och så Simon Nemec, den här slovakiska jättetalangen som gick högt i draften i fjol, som säkert också är redo nästa säsong. Mm. Så att, framtiden är väldigt ljus. Och så Nico Hischier och Jack Hughes då på
som de bandor... Och så en målvaktstalang äntligen som ser riktigt, riktigt intressant ut i Schmid the Kid.
Ja, ja men absolut.
Akira.
Ja.
Ja.
Ja, nej men så att nej, framtiden är absolut ljus för New Jersey och det här var en viktig läropeng, men ja.
Yes. Innan vi går in på sen hur Carolina kommer att gå mot sin motståndare så ska vi gå igenom den serien också då. Det blir enklast så. Vi tar det som har hänt och sen tittar vi på det som ska hända.
Mm.
Och det var ju då Florida som slog ut Toronto.
Ja.
Och det vart ju också 4-1.
Klara siffror.
Ja. Toronto undvek och blev svepta. Det blev istället en så kallad gentleman's sweep då.
Ja.
Det är ju otroligt att Florida gör det igen. De skrällde mot superfavoriterna Boston, ställdes mot Toronto som plötsligt varit favoriter efter att äntligen ha tagit sig förbi första rundan. Men de håller på att svepa dem också. De vinner först 3 raka och sen åker de, förlorar fjärde matchen hemma, men åker upp till Toronto och spör dem där på övertid.
Ja, det är klart. Det är bara att lyfta på hatten för Florida Panthers. Otroligt imponerande.
Har du hatt på dig nu som lyfter?
Ja, jag sitter och håller den. Möjligen imaginärt, men jag bär sällan, väldigt, väldigt sällan hatt, ska jag säga.
Ja. Ja, men Toronto då, vilket det är ett sorgebarn. Det var ju sån otrolig folkfest och sån glädje och sån lättnad där när de lyckades slå ut Tampa då. Och som sagt, för första gången på nästan 20 år gick vidare från första rundan. Men där också, liksom, det blev för mycket för dem. De hade inte heller möjlighet att ställa om och inse att det är bara första rundan.
Ja, nej, precis. Jag har ju frågasatt ju att det liksom drogs in en massa backar med Bud Light där efter att de hade slagit ut Tampa. Jag har aldrig varit med om att det firats med öl efter den första runda. Liksom. Du tyckte jag sa någonting.
Ja, det har du helt rätt i.
Ja, sen ska jag väl samtidigt vilja säga så här, när det blir 4-1 matcher, då är det inget snack om saker. Men samtidigt så var det ju jämna matcher. Det var uddamålsmatcher i 4-5 fall. En som slutade 4-2, den var den som stack iväg mest. Dubbla overtime så här. Men på något sätt hittade den stora skillnaden mot första rundan för Toronto var att de plötsligt återigen hittade sätt att förlora snarare än att vinna som de gjorde mot Tampa.
Ja, så var det. Och det är aldrig någon tillfällighet när de här lagen vinner på övertid och uddamål, när de gör det hela tiden. Det är inte bara tur liksom. Jag kommer alltid tillbaka till när Rangers muttrar om att Kings i finalen vann så många matcher på övertid. Och det gjorde de hela det slutspelet. Det var för att de var bra på det. De hittade sätt att vinna.
Ja, precis. Och Florida, de har ju vunnit varenda övertid hittills.
Ja, de är ju, det är ju det. De är ju helt otroliga. De har ju, ja, de har samma kackelax egenskaper som Kings hade då. Och de har, det var vi inne på redan förra avsnittet. Man har ju den här starka känslan av att de har utvecklat ett... De ser sig själva som oslagbara. De har sånt enormt momentum och sånt självförtroende och sånt go och sånt det.
Ja.
Att det går inte att slå dem. För de går inte
ja, de känner sig i alla fall. Och det är uppenbarligen. Ja.
Ja.
Ja. Nej, men samtidigt, vilket vi var inne på lite förra veckan också, där det stod ju 3-0 i matcher till Florida när vi spelade in. Att samtidigt hade ju liksom då Toronto vunnit 3 raka övertidssegrar mot Tampa på bortaplan ju. Och det kändes som att de hade lite det. Men i den serien, ja, alltså, något som jag glömde att nämna i förra veckan då, som jag satt och räknade ut då, var att de hade gjort flest mål på styrningar i första rundan Toronto. Liksom. Det studsade deras väg, och det var inte bara tillfällighet såklart när de kastade in puckar och studsade in, även om det är lite tur inblandat också. Men mot Florida, då fick de liksom inte till den typen av mål. Medan Florida tvärtom, det studsade väldigt deras väg. Liksom Carter Verhaeghe gjorde mål med rumpan utan att ens veta om det till exempel. Mm. Och de fick ett mål bortom Toronto här i Game 5 som ju var väldigt kontroversiellt. Där pucken var ju över mållinjen, men domarna bedömde att spelet var avblåst en hundradel innan. Och därför blev det ingen mål. Så plötsligt liksom gick marginalerna mot Toronto. Jag säger inte att det bara är otur. Men ja, från att liksom haft marginaler med sig mot Tampa så är plötsligt så grinade emot.
Ja, man ska ju ha flyt och man ska ha studsarna med sig. Men det påverkar man själv genom sin allmänna liksom, attityd, tror jag.
Ja.
Sitt allmänna sätt att spela. Sitt... Det är ju det med Florida också. De ger ju aldrig upp. De vinner. Det är inte en närkamp som slutar med att någon bara nu förlorar den där pucken. Utan de slutar ju aldrig.
Nej, precis. Jag ska komma in på det lite senare när vi pratar Florida mot Carolina, men jag kan ju bara nämna redan nu att, vilket jag tänkte göra då egentligen, men att de har fjärde flest duellvinster i det här slutspelet. Alltså 50-50 dueller av alla 16 lag. Ja, de är superhungriga ju.
Ja, och de har ju också varit då fantastiskt bra i 2 serier på. Och det här skrev jag just en hel krönika om hur det bredd har slagit spets i det här slutspelet.
Ja.
Det är de som inte är beroende av ett antal starka stars som har gått vidare.
Ja.
Stjärnfallet är ju enormt i första och andra rundan.
Ja.
Och de var ju väldigt bra. De neutraliserade Pasternak i första rundan. Och här tog de bort i princip alla Toronto-stjärnor. Utom Lill-Nille. William var ju den som var bäst av de 4 i den här serien.
Han lyckades göra 2 mål i alla fall, och medan de övriga...
Ja, men och skapade mycket farligheter. Ja. Paul Maurice sa ju det, att han var en alldeles speciell utmaning att ta hand om Nylander.
Ja.
Det var väldigt svårt.
Absolut, absolut. I den där andra matchen så var han grym, tycker jag, Nylander. Som Toronto slarvar bort den matchen, bara skulle de vinna. De var ju dominanta länge innan det var någon minut där i andra perioden när det plötsligt svängde.
Ja, det var Bobrovski helt otrolig också.
Ja.
De har en målvakt som har blivit... som vi kallar Bobrovski förut.
Ja,
för
precis.
Han var så, inte levde upp till hypen som en målvakt som får 10 miljoner per säsong i 8 år. Förtjänar. Nu har han ju blivit den målvakten igen.
Ja, precis. Alltså, han,
som fick det kontraktet.
Exakt. Han var ju så bra i den här matchen som jag och många trodde att Vasilevski skulle vara i första rundan.
Ja.
Men han var ju Vasilevski bra här, och det är bara att kolla på hans slutspel hittills. Han är ju 1 i NHL när det kommer till goals saved above expected, som jag brukar referera till. Han borde ha släppt in 10 mål fler än han har gjort. För Toronto spelar ändå hyfsat bra och skapar mycket lägen, men lyckades inte göra mål.
Den där andra matchen du pratade om, det var ju ett tag var sån jävla blitz mot honom och mot Florida.
Ja.
Och Nylander hade hur många chanser som helst, men han var omöjlig.
Ja. Ja. Han är ju märklig, Bobrovski, alltså, för att han är ju verkligen upp och ner, alltså, han kan ju vara direkt dålig också.
Ja.
Liksom. Och jag tyckte jag såg en annan intressant statistik för att understryka det, alltså, att i alla fall efter 4 matcher i den här matchen, nu blev det ju 5 till slut, men de 4 första matcherna så konstaterade Toronto Media, oj vad bra han har varit. Det här måste ju vara hans bästa stretch i karriären. Trots att han har vunnit Vessina och så vidare och haft en totalt sett framgångsrik karriär, så måste det här sticka ut. Men om man tittar på goal saved above expected till exempel då, så har han haft 12 andra 4 matchers perioder som varit bättre enligt den statistiken än här mot Toronto i de första fyra matcherna. Och det säger lite grann om hans högsta nivå som är så extrem, medan hans lägsta nivå kan vara väldigt låg. Men nu har han ju kommit in i det här stimmet på Bobrovsky, och då är han ju liksom en ruskig målvakt. Alltså.
Ja, och Paul Maurice sa det också efter den matchen, att ska man gå riktigt långt i slutspel, då krävs det oftast att målvakten skär en eller annan match, och det gjorde han ju där. Han stal den matchen.
Ja. Nej, ja. Ingen snack om saker.
Nu är frågan vad som hände i Toronto då. För varje, det har ju i flera år varit, nu måste det hända något, och så har det inte hänt någonting. Men nu tror man ju att det kan bli storstädning där.
Alltså, vi har ju sagt det hela tiden, och jag har trott det också, men jag får inte kanske riktigt samma känsla nu, i alla fall inte om vi pratar front office. Vi får se. Det verkar
jo, absolut.
Faktiskt
som att... alltså, ja. När man hör från sådana här Chris Johnson och sådana, de säger att det är en helt annan stämning än det har varit tidigare år när de har åkt ut.
Ja. För Kyle Dubas har ju utgående kontrakt, och då skulle det vara lätt att byta ut honom. Men det verkar som att man vill förlänga med honom, och att Brendan Shanahan ska få sitta kvar. Det som kan göra att det blir en förändring ändå är att Kyle Dubas kanske inte själv vill förlänga. För han säger ju att det har varit ett tufft år för hans familj att få ihop allt det här med hans extremt krävande jobb, och att han ska reflektera.
Jag skulle tycka att de var helt vansinniga om de bara fortsätter. Skulle de bara fortsätta på samma sätt igen?
Ja, det är...
Det är ju det här klassiska om vad som... Vad är idioti? Det är att göra samma sak hela tiden och förvänta sig nytt resultat. Mm. Då förtjänar de ju det här ödet.
Ja, och samtidigt så här, när vi pratar coach, så tycker ju till och med Toronto med det här liksom, att de hittar inget klockrent alternativ på marknaden. I alla fall av de etablerade coacherna. En Laviolette eller en Galant. Eller...
De har hamnat i ett läge, de måste göra någonting. Mm. Något måste hända. Mm. Och jag hör ju folk, jag pratar ju mycket med, jag hänger med NHL-journalister nu. Och många tror att någon av i the core kommer att tradas också.
Ja, det intressanta med kärnan där är ju att alla har relativt få år kvar på kontraktet. Ja. Och på det viset är det ju enklare så att säga att göra en sån move. Austin Matthews, han kan ju börja förhandla nytt kontrakt redan här 1 juli. Sen är han UFA året därpå. Samma sak med Nylander.
Honom kommer de att behålla. Det är antingen Nylander eller Marner som kommer att bli traded.
Marner har ju 2 år till, men fram till 1 juli här så har ju han ingen no trade klausul i kontraktet.
Exakt. Mm. Man måste göra det innan dess.
Ja. Jag tror, den som de allra helst skulle vilja bli av med, som sitter på ett lika stort kontrakt, det är ju John Tavares, 11 miljoner dollar per säsong, 33 bast. De känner sig manade att ta in Ryan O'Reilly för att de inte tycker att Tavares håller som matchup center. Och gör 0 mål här mot Florida. Men vem vill ha det kontraktet?
Nej, exakt. Exakt. Ja, nej, jag tror att det kommer hända saker där.
Det är också intressant.
Efter att prata med Toronto-journalister som är helt övertygade om att det plötsligt bara kan smälla till.
Ja, det intressanta som understryker det, om nu Kyle Dubas fortsätter, är att han själv sa på den här avslutande presskonferensen att kolla på Florida vad de gjorde förra sommaren. De gjorde en major shake-up i sin core. Huber då försvinner, Uyghur försvinner. De tar in en yngre guldklimp i form av Matthew Tkachuk, och så går det så här bra. Han kallar det för liksom en good template, en bra mall.
Ja.
och ville samtidigt inte då säga att ingen spelare går, alltså riktigt så uttryckte han sig inte, men han sa ju liksom tidigare har varit liksom untouchables i laget, men så uttryckte han sig inte nu.
Nej, han sa att all options are on the table, så.
Samtidigt vill jag lägga till att det är märkligt hur snabbt det svänger i hockeyn då, att nu Floridas sätt här blir en slags föregångsexempel att göra en sån stor förändring i kåren. För under säsongen så tyckte vi att kanske Florida överreagerade lite efter fjolåret.
Ja.
Och de kom trots allt på 17:e plats i grundserien. Och de var en turstuds i overtime ifrån att bli utslagna i första runda mot Boston. Det hade ju kunnat bli så trots allt. Och nu används de som föregångsexempel. När det tidigare var Tampa kanske som var föregångsexempel, som inte tradade bort någon i sin core trots många negativa slutspels.
Ja, du har ju rätt. Det är ju så otroligt små. Ja, nu kommer jag till de små marginalerna, men det är också så att i Game 7 låg Florida under med en minut kvar av ordinarie matchtid för att kvittera det i slutet. Och sen vinner de då på lite studs i övertid. Så att vi, den här diskussionen skulle vi inte ha alls.
Nej.
om det bara var några millimeter hit eller dit. Det är ju sant. Liksom. Det drar så mycket växlar. Men vad det gäller Toronto så... Alltså om man når samma resultat gång på gång på gång, då måste ju något ske.
Mm. Men samtidigt vill jag säga så, och nu, jag vet, nu sitter jag och försvarar det här på, nu blir det så. Men sen samtidigt, det är ju speciellt det här att vara Toronto. Alltså det är, måste vara otroligt svårt att lyckas där. För jag tycker ändå många moves de gör är rätt. På pappret är det ju rätt att ta in Ryan O'Reilly och få in honom som tredje center till exempel.
Ja.
Men... Alltså för inget kanadensiskt lag med den pressen som alla de har på sig har vunnit sedan 93 alltså. Vi liksom har stora marknader som inte lyckas heller, New York Rangers till exempel. Jag tror så här att om man hade bytt liksom tröja på respektive lag här, att Toronto-spelarna hade fått spela i Florida och Florida-spelarna hade fått dra på sig Maple Leafs-tröjan, så hade Florida vunnit då också, fast med Matthews och Marner igen.
Ja, det är en intressant teori.
Ja. Och det vet jag att Paul Maurice och Matthew Tkachuk var inne på efter serien här också. Att de lider lite med Toronto-spelarna och den press de har på sig. Båda har ju känt det själva. Maurice har varit coach i Toronto. Och Matthew Tkachuk har ju länge spelat i Calgary, en marknad med betydligt större press på sig än vad han har haft nu i Florida.
Ja, men vad ska man göra då? Ska man inte ha några lag i stora städer?
Nej, precis. Det är bara de här Southern Markets, vet du. Som du går att lyckas i. Nej, men... Men det är klart att det är tuffare. Det är tufft i Toronto att lyckas. Det är inte bara att de gör ett dåligt jobb. Och det tror jag inte att de nödvändigtvis gör. Men jag tycker att det är ett bra argument för att försvara dem här lite grann. Men ja, samtidigt kan man ju inte liksom bara ge upp såklart. Utan måste ju hitta nya sätt för att till slut bryta igenom.
Ja, ja det måste man. Mm. Något måste hända. Mm. Det tror jag. Ja, men du. Nu tar vi och tittar på vad tror vi då? Carolina, Florida känns som en... Ja, det är också extremt svårt. Typ att jag beskrev det i mina tips här som att det känns som att hålla två magneter mot varandra.
Ja, det var en bra uttryck faktiskt.
Du vet vad som händer då? Det liksom går inte att få ihop dem.
Nej, precis. De stöter bort varandra.
De är ju... de spelar ganska likadant. De har ett likadana filosofier. Och båda har nu liksom ett härligt momentum som de går vidare med. Det de gjorde mot sina senaste motståndare blir svårt att göra mot den här motståndaren. För det finns inga spelare att stänga ner som laget. De i så fall, de här är inte lika känsliga för att få enskilda spelare nedstängda, om jag uttrycker det så.
Nej, det har du helt rätt i faktiskt. Och jag, alltså nu ska jag återkomma till den där statistiken jag hintade om tidigare. Som gör de här lagen lika på ett sätt och som har lite med, jag har ju nämnt Barry Trotz tidigare i samband med Carolina, att det liknar lite, för Barry Trotz när han var i Islanders då sa han att det är väldigt på tapeten med ett puck possession game och liksom styra spelet och vilja ta tag i taktpinnen och ha mycket puck och sådär och återvinna den snabbt och sådär, och det vill vi också göra i Islanders i hans fall då, men vi vill samtidigt inte ta några risker och man kan spela ett puck possession game med att ge ifrån sig pucken också och sen ta tillbaka den.
Mm. Ja, jag dumpar den och jagar kapten.
Ja, precis. Men då i alla fall så riskerar man inte att tappa den i mittzonen eller så, eller på farliga ytor, utan man jobbar ju alltid ner bakom motståndarnas mål liksom.
Ja, men så gör ju båda de här. Det sa Gustav Forsling när jag pratade om honom igår. Jag har ju intervjuer med både honom och Fast i tidningen idag också.
Just det.
Att det kommer att bli väldigt mycket jagande. Det kommer att gå fort och det kommer, båda lagen kommer att dumpa puck och jaga kapp. Det är vad som kommer att hända här.
Carolina har dumpat mest gånger i slutspelet hittills. Florida näst mest gånger i slutspelet. Carolina har dumpat ur den, om man kan säga så, ur egen zon flest gånger. Florida näst flest gånger.
Ja, så det blir som spegelbilder mot varandra här. Eller två magneter som inte går att få ihop. Och så får checka dem så in i helvete båda två också.
Precis, alltså jag sa att Florida har fjärde flest liksom, duellvinster hittills i slutspelet per match, så att säga då. Och Carolina näst flest av alla lag hittills. Så de är väldigt duktiga som sagt på att återvinna pucken. Och för att ytterligare understryka det här, som är väldigt pikant tycker jag, är att Carolina har minst minuter med puckinnehav per match i hela slutspelet hittills. Florida Panthers näst minst. Så att det är verkligen det här att de liksom de tar inga risker, de slår ifrån sig hela tiden, de har inte så mycket puck, de åker aldrig runt och riskerar att tappa den på det viset, utan det är liksom, den slår ifrån den hela tiden, vinner tillbaka den och sen in på mål och så gör mål.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se vad som tar ut vad i den här serien.
Ja, inget lag kommer vilja göra misstag, utan spela väldigt säkert hela tiden.
Ja, jag tycker det är extremt svårt att tippa. Jag tror det kan gå precis hur som helst. Vi är inte förvånade om Carolina sveper Florida eller tvärtom. Men nu har jag sagt Florida ändå, för att jag tror fortfarande på deras den här enorma, det enorma momentum de har. Och att de inte, att de känner sig oslagbara, och att de har såna extrema matchvinnare som Kachuk som anför dem. Och sen på en punkt då, så tycker jag de är mycket starkare, det är på målvaktssidan.
Ja. Ja,
om Bobrovski fortsätter hålla den här klassen, så är han klart bättre än Fredrik Andersen. Och nu när vi kommer in på Fredrik Andersen, då får vi väl tillfredsställa läsaren, vad heter han nu? Inte, ska vi se.
Jaha, ska jag prata danska nu igen? Alltså?
Ulf Romedal vill ju att han klarar sig inte utan att du pratar lite danska, så om du kan ge en analys av Big Freddy nu.
Big Freddy, otrolig, helt otrolig goalkeeper. Men det är så, alltså nu är det så att Björkstrand sätter på bästa möjliga luft här nu över Björkstrand, stick till Rikke och spela hockey VM för Danmark. Vi ska knuse alla lag och hela vägen till VM-guld. Nu.
Ja, jag förstår Ulf Romedals förtjusning. Det är lika roligt varje gång.
Ja. Ja.
Kan du räkna på danska? En och tuve.
Nej, det är absolut inte det här med halvfjärs.
En och halvfjärs.
Nej, helt borta. Ingen aning om vad det betyder.
En och tuve.
Ja.
Men när de kommer in på fjärs och halvfjärs, då är man borta.
Ja, då är man ju totalt borta. Då är det ju bara djup. Ja.
Jag var på en konsert någon gång i Köpenhamn. Det var bråttom för jag skulle skriva. Och det var en bit utanför. Så jag kom och jag sprang och så. Har ni, ursäkta, kan ni hjälpa mig med telefonnummer till taxi? Ja! Yeah! Och så kom det en ramsa med den här fjärs och halvfjärs.
Ja. Ja, det blev ingen taxi då inte.
Nej,
usch.
Ja, men nu kommer vi off topic lite grann.
Ja.
Men håller du med om det? Att Bobrovski, där känns de starkare.
Ja, och samtidigt ju.
Ju.
Så jag håller verkligen med dig på ett sätt. Men jag har faktiskt tippat Carolina.
Vad roligt att vi har... Det har ju de flesta gjort. De är knappt favorit här, så mycket förstår jag.
Ja. Ja,
men jag säger Florida, för jag tänker inte tippa mot Florida längre. Jag har gjort det två gånger och det har gått alldeles åt helvete.
Ja. Nej, precis. Men jag tycker så här, samtidigt, alltså som sagt, 10 mål fler borde han släppt in egentligen på Broskjön. Han har gjort det. När han är så het, då kan han ju vara stänga igen verkligen. Men kommer han verkligen fortsätta hålla den här extremt höga nivån? Det har studsat deras väg. Och frågan om det gör det även mot det här Carolina som har en förmåga att få med sig studsarna. Liksom.
Nej, jag säger inte att det är alls givet. Jag bara säger att det är min känsla jag vet inte fan.
Nej, så jag tror 5-5-spelet är svårt faktiskt för Florida att dra fördel här nu. De har ett bättre powerplay än vad Carolina har.
Men det är svårt för Carolina att dra fördel också.
Ja.
Det är ju det. Det är magneterna. Ja.
Det har du helt rätt i visserligen.
Vi får se. Ett är säkert. Någon från familjen Stål kommer att gå vidare till...
Just det.
Till, Eric och Mark är i Florida och Jordan är i Carolina. Det är ju speciellt.
Ja, just det. Tre bröder i samma konferensfinal.
Ja.
Och apropå det, i alla fall i Floridas fall med Eric Stål och Mark Stål som spelade, så hade jag tänkt säga att jag skulle vilja... Alltså jag tycker att Florida Panthers är... Alltså de är det nya The Golden Misfits.
Ja.
Ska man kalla dem för sommarkatterna eller något sånt där? Alltså. Nej, men för det är så... Jag jämför de här konferensfinallagen och så måste jag säga att Floridas lag, hur det är uppbyggt, är så otroligt speciellt jämfört med många andra lag. Det är ju nästan bara leftovers på många håll i alla fall som de har byggt det här laget. Så framförallt Bill Seater och Jerry Manchin ligger bakom.
Ja, med Bennett och Reinhardt och Forsling.
Ja, Forsling som wavades av just Carolina som de möter nu. Carter Verhaeghe.
Forsling, som de har börjat kalla honom.
Just det, ja. Ja, men Carter Verhaeghe som ju inledde sin karriär just Toronto då. Studsat runt i både Islanders och Tampa sedan dess och nu braksuccé med Florida.
Godars.
Ja, just det.
Godars skymning, vilket slutspel han har gjort. Han har ju varit bra. Liksom. Han är ju elak och ful, men effektiv.
Och väldigt delaktig i det avgörande målet där, overtime i Game 5 också. Ja. Kanske skulle varit en utvisning för att han hakade upp Kalle Järnkrok där, men hade han inte gjort det så hade inte Nick Cousins fått i läget att göra mål. Men det är så här, var man än tittar så är det liksom lite så här... Att de får en ny chans i Florida så att säga. Alltså bara en sån som succébacken Brandon Montour. Han bytte Buffalo Sabres till sig för ett första runda val och trodde väldigt mycket på, men skicka iväg honom för ett tredje runda val några år senare när de inte tyckte att han lyfte.
Ja.
Så att det är liksom all over the place. Och
Forsling som kom till Carolina och inte fick en chans i en enda match.
Nej.
Och blev plockad på waivers av Florida. När Quenneville kom dit som visste vad det fanns för potential. Men ja. Så här med facit i hand så är det väldigt underligt att en sån som Brindamore inte såg vad som fanns i Gustav Forsling.
Nej.
Han brukar väl ha liksom varit klarsynt.
Verkligen. Jag är svårt att ifrågasätta Brindamore, men just i den bedömningen var han ute och cykla, för Forsling är ju en riktig klassback. Alltså. Vi hyllade honom stort i förra avsnittet. Men för att jämföra med de andra konferensfinallagen, bara en sån sak då, liksom med tanke på att Florida har plockat in så många från andra organisationer, så har de lyckats i Florida istället. Alltså, de har bara tre spelare som varit ordinarie här i slutspelet som de själva har draftat. Och det är Jaron Ekblad som gick first overall, det är Alexander Barkov som gick second overall, och så är det då Lundell som gick 12 i draften för ett par år sedan. Det är inte den enda spelaren de själva har tagit i andra, tredje, fjärde, femte, sjätte eller sjunde rundan. Medan kollar vi bara i Carolina, som är ju lätt att jämföra med som de möter nu, så är med Sebastian Aho, en andra rundare. Slavin, Pesci, sådana här senare rundor också. De har Martin Nechas är den första rundare för dem och så vidare. Det är många som de själva har draftat, och så är det ju normalt sett. Kollar vi på Dallas som vi ska komma in på, då är det ju så att i samma draft så tog de Jake Oettinger i mål, Miro Heiskanen på backen och Jason Robertson framåt. Och det är kryllar av Dallas draftade spelare. Så att Florida är verkligen annorlunda på så vis att det är väldigt många misfits i andra klubbar som har kommit till Florida. Många spelar på, jag menar, av fem av sex nyförvärv, om vi bortser från Matthew Tkachuk, gick ner i lön och kom till Florida inför den här säsongen. Så det är väldigt liksom, jag tycker de är the golden misfits Florida.
Ja, och det där kan ju leda väldigt långt.
Ja.
Nu ska jag en parentes här, eftersom du nämnde både Barkov och Lundell. Det är ju så att det här är bästa finska slutspelet någonsin vad gäller antal medverkande.
Ja.
Det är 13 finländare med i slutspelet, allt som allt. Medan det är 3 svenskar. Och all respekt till Jesper Fast och Gustav Forsling och William Karlsson, så är det ju inte våra största stjärnor precis.
Nej.
Medan Finland har, bortsett från Mikko Rantanen och möjligen då Patrik Laine vad gäller namn recognition, så är det ju deras största stjärnor där också. Och jag pratade med Antti Mäkinen, finska Viasats egen Niklas Holmgren. De är ju alldeles extas liksom. Det är en dröm för dem att ha Barkov i ena laget, Aho i andra, och så Rope Hintz och Miro Heiskanen i Dallas liksom.
Ja, det är bärande spelare i respektive
klubb. Ja, det är ju jackpot. Så det är som att jag skulle gå in nu i konferensfinalen och ha Elias och Erik och Mika Zibanejad och Nylander och ett helt gäng till.
Ja.
Det skulle vara lite hetare hemma då. Man får jobba hårt för det här nu. Så, och skapa intresse hemma, så är det ju. Det får man erkänna.
Ja, men samtidigt måste jag då säga att det är lite typiskt att det är just i år som Finland är så framgångsrika när de har hemma-VM.
Jo, så är det. Och samtidigt då så vill jag korrigera dem som säger att gud vad avslaget med bara de där 3 svenskarna. De här 3 svenskarna har ju varit väldigt bra i sina lag. Det är inga dussin, alltså det är inga bara utfyllnad precis. Även om somliga som inte följer NHL kanske tror det. Men Fast har som sagt varit grym. Även som målskytt i det här slutspelet. Gustav Forsling är första backpar och får i vissa matcher i alla fall. Ja, han får ju nästan, ibland får mest speltid av alla. Montour har några sekunder till.
Ja, alltså vi ska ju nämna det igen. Forsling alltså gick upp mot Pasternak i första rundan, stängde ner honom, gick upp mot Matthews här i andra rundan. 0 mål av Matthews.
Ja, han är en grym Forsling. Och så William Karlsson, då återkommer vi till.
Ja.
Det var en parentes. Men grattis till Finland. Jag förstår hur verkligen att det känns otroligt exalterande.
Ja.
De kommer garanterat att ha superstars i final.
Så är det. Oj. Ja.
Men jag säger så här då. Carolina är på pappret ett mer komplett lag än Florida. Men det var Boston och Toronto sannoliken också.
Ja.
Och Carolina blir en svårare utmaning, för de är inte beroende av stjärnor på samma sätt som Toronto och Boston. Men jag tror att den här orkanliknande medvinden som Florida segrar i, kommer de att segra vidare i. Jag säger 4-2 till Florida.
Ja, och jag säger då 4-2 till Carolina. Men nu har man slutat bli förvånad, så att
Absolut, jag säger att det, jag sveper Carolina, Florida, så säger jag bara ja. Det var inte otänkbart alls från början heller.
Nej. Jag skulle bli lite förvånad ändå om Florida sveper Carolina också.
Ja, ja, nu har de inte svept någon. Det var en gentleman sweep.
Nej, det har du helt rätt i. Men liksom, ja, att de städar av ännu ett lag. Liksom.
Ja. Ja, ja. Men du, nu flyttar vi västerut och, till planhalvan där jag befinner mig fysiskt.
Ja.
Där har vi alltså en konferensfinal mellan Vegas Golden Knights och Dallas Stars. Mm. Och om vi börjar med att titta på Dallas då, eftersom de var ju närmast öster, de var i Central.
Mm.
Så slog de, efter vissa besvär blev det ju ändå, slog ut Seattle Kraken. Det krävdes 7 matcher där.
Ja.
Kraken tog 3 matcher mot dem. Väldigt imponerande.
Ja, och när de väl vann så gjorde de det i alla fall 2 matcher med rungande besked. Alltså det var stor seger där.
Mm. Ja, det var ju väldigt konstigt så överhuvudtaget i andra rundan. Bortsett från den där Toronto-serien då, så var det mycket blowouts.
Ja. Alltså det var ju 6-1 och 7-2 och sådana där matcher om vartannat i alla andra 3 serier liksom.
Ja. Men in the end då, i den Game 7 så såg man vad det var som var att Dallas ändå är lite starkare och lite bättre och har lite mer bredd. Eller ja, nej, det kan man inte säga.
Nej, nej, alltså för Seattle, deras styrka var ju bredden.
Ja, men säg så här då, Dallas bredd var kompletterad med mer till slut nödvändig spetsen då.
Ja, för det ska vi säga, vi pratar mycket om så här hur Seattle och många målskyttar de har haft, och liksom i första rundan där så var det ingen som gjorde mer än 2 mål till exempel. Det var väl 17 spelare som gjorde poängen och sånt där.
Ja.
Men om man jämför nu, för då sa vi samtidigt att det blir svårt mot alla som också har bra bredd, med bättre spets. Och kollar vi rent breddmässigt då, så var det 12 olika målskyttar i båda lagen. Även Dallas hade 12 olika målskyttar i den här serien.
Ja.
Och ingen av dem var Jason Robertson. Han gjorde 0 mål. Trots att liksom deras poängkung i grundserien blev nollad där i 7 matcher, så har de 12 olika målskyttar och vinner serien.
Ja, men det har du ytterligare ett exempel på, att han gick och stänga ner utan att det skadade Dallas så särskilt mycket.
Nej.
De har ju 4 kedjor som är i princip kompletta Dallas. Otroligt bra kedjor.
Ja, och lite olika karaktär på dem.
Ja, verkligen. Och så har de, det är inga fel på backparen heller, sannoliken inte Miro Heiskanens par.
Nej.
Han åkte på en ful, det var ingen fult, men det var ett fult R.
Ja, precis.
Puck i ansiktet, det ser ut som han har en skarbagge i ansiktet, så han har spelat med heltäckande visin, men det har inte stört honom. Han har klockat in på över 30 minuter ändå.
Ja, i Game 7 då så spelade han alltså 32 minuter. Det var 6 minuter mer än någon annan på isen. Han hade, alltså det var kul att se hans statistik, alltså han hade liksom 20 fler lyckade passningar än någon annan i den matchen. Han hade dubbelt så många brutna passningar, så att han själv bröt motståndspassningar, dubbelt så många än någon annan hade i den matchen. Han var ju överlägsen, och därför vill jag lyfta fram honom av många andra bra alternativ i Dallas som deras MVP så här hittills.
Ja, han har Conn Smythe-känsla över sig. Seattle, måste ändå applådera, otroligt bra gjort redan sin andra säsong. Men när man pratar med dem så hör man att de tyckte att det här skulle ha hänt redan i fjol. Att det var en sån besvikelse att det inte blev bättre i fjol. Och nu har de bara gjort vad som var meningen att de skulle göra.
Ja, ja, det var då jag trodde på dem. Och nu orkar jag inte tro på dem längre. Och så kom det retroaktivt istället.
Ja. Ja, men det har ju varit ett genomgående tema, att det har hänt saker som skulle ha hänt i fjol.
Ja, precis. Alltså Florida skulle vara bättre i fjol egentligen. Alltså det nämnde vi inte förra scenen här. Att, jag menar, det var ju fjol som Florida tradeade till sig Claude Giroux och så vidare.
Ja.
Och Carolina liksom, jag tyckte ju de hade på pappret ett minst lika bra lag då. Och så trodde vi liksom, jag menar, vid deadline i år, Florida gjorde ingenting. De visste ju inte ens om de skulle gå till slutspel, medan Carolina, de gick bet på Timo Meier till exempel. Medan de här lagen som agerade ordentligt vid deadline, inte minst Toronto, och även Devils som alltså Carolina slog ut med, som vann Timo Meier-racet, de är borta nu.
Ja, jag säger det. Det är enormt stjärnfall.
Ja.
Man ser på vilka som trädade till sig vilka och hur det inte ledde till någonting.
Nej.
Rangers kanske mest flagranta fallet.
Ja, verkligen. Men jag är positivt för Seattle här framöver också. De har mycket löneutrymme och kan fortsätta laborera om de vill och addera mer spets. Och de gjorde det här fina slutspelet trots att André Burakovsky ju var skadad och borta. Trots att Jared McCann, deras bästa målskytt i grundserien, hade ju sin skada då. De har ju sparkapital framöver här med Shane Wright, deras supertalang, som visserligen inte imponerat i AHL ska jag säga, men där finns det ju något spännande på gång.
Ja, som du säger, de har utrymme, de kan plocka in, det kommer ju att finnas spelare på, John Klingberg kanske till slut hamnar i Seattle, som alla har trott länge.
Ja,
men han blir inte kvar i Minnesota, det går inte.
Nej, det är ju mer eller mindre bekräftat. Och sen så är det faktiskt visar sig att kanske då att Filip Grubauer inte är den belastning som man har trott.
Nej,
det där kontraktet.
Han hade ju stor del i att de gick så långt.
Precis, han var ju faktiskt bra.
Han var ju lika, alltså i Game 7 mot Colorado var det ju, då snackade om att stjäla en match. Liksom. Och det såg ju ett tag som det ut som att han skulle göra även mot Dallas. Det var ju först i slutet av andra perioden som Rupe Hintz fick in 1-0.
Ja.
Ja. Och dessförinnan hade han gjort helt otroliga räddningar, Grubauer, fast det var jävla tryck från Dallas. De kom i såna här vågor av anfall som Boston förr i tiden.
Ja, bisvärmen.
Ja.
Som vi kallar Bruins då. Nej, men och apropå det så med Grubauer och Dallas till slut lyckas få hål på honom, så är det intressant statistik jag såg där. Och som är så typiskt slutspel också, det här med att det är skitmål och man måste trycka in pucken på något sätt, och det är inte de här läckra spela bort motståndarna målen som görs precis. Filip Grubauer i det här slutspelet. Bäst räddningsprocent av alla målvakter i hela Stanley Cup när det kommer till skott där det inte finns styrning eller som inte är på retur eller som inte är skymning ens. Men när det kommer till...
Med gryning.
Ja, just det, precis. Men när det var skymning eller när det var en retur eller det var en styr.
Skymning, du får inte säga
så. Nej, förlåt, ja. Ja, men då hade han bara 13 bäst räddningsprocent. Och Dallas, då är, det är ju typiskt Pete Bourque-hockey, det har varit överallt han har varit. Handlar ju väldigt mycket om trafik på mål, alltså det tjatar ju alla coacher om. Men i hans fall så är det så tydligt, och det syns så tydligt på statistiken i alla lag han har varit i också. Att det, och Dallas är ju ett väldigt kompatibelt lag för det. Till exempel Joe Pavelski som gör 8 mål bara i den här matchserien.
Jag skulle just komma till honom har de dessutom en av världens bästa på att styra in pucken.
Ja, precis. Och de är det lag som har gjort flest styrningsmål i det här slutspelet. Och han har ju gjort flera av dem. Så att Peter Borg, jag tror hans hockey passar Dallas spelare.
Mm. Det är också noterbart att det var hans 7:e Game 7 i NHL-karriären och den 7:e segern i Game 7.
Ja, det är faktiskt otroligt.
Ja.
Han är coachernas Justin Williams.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Ja. Jag är imponerad av Dallas när de har spelat som bäst, men som sagt, de har gjort några plattmatcher också när det har bara runnit iväg. Och Jay Oettinger, som vi ju ser som kanske bäst i målisen som är kvar, har ju inte varit på topp alla gånger.
Nej, alltså han var ju på topp här i Game 7 i alla fall.
Ja,
släppte ju till slut. Han höll ju på att hålla nollan i Game 7 om det inte vore för en Seattle reducering med, vad var det, 20 sekunder kvar.
Av Oliver Björkstrand, vad säger du om honom?
Björkstrand, han är ju skorad. Det är drömmen här nu, för Björkstrand har gjort det igen. Det är helt otroligt. Nu, Seattle, nu ska det kräcka. Nu ska det skydda in bara och vinna med Björkstrand på isen.
Jag stoppar mig själv.
Ja. Har han åkt hem till VM alltså, Björkstrand?
Jag har faktiskt inte sett det, men jag hoppas det för Danmarks skull.
Ja, det var ju, va?
Ja. Ja, nu ska jag hålla igen lite.
Ja, lite ojämna har de, får man väl ändå säga att de har varit, men när de är på topp Dallas så är det ett fruktansvärt grymt lagbygge.
Ja, precis. Det är ändå Oettinger i målet som är en väldigt vass keeper. Det är Miro Heiskanen och gänget på backsidan. Och ja, som jag sagt, 4 mer eller mindre kompletta kedjor.
Ja, precis. Mm. Ja, men de ska då gå upp mot och få börja borta. Vegas är de som är högst placerade av västlagen här. Ja, de vann väl västra konferensen till och med.
Ja, de gjorde ju det. Mm.
Ja, och skrällde lite, skrällde ska man inte säga, men de flesta trodde att det här skulle vara Edmontons år, men Vegas tog dem i 4-2 i matcher. Framförallt var det förvånande tycker jag att det inte varit en Game 7. Jag kom ju ut hit förra torsdagen då och såg sen Game 5 här på i T-Mobile.
Just det.
Magisk stämning, otrolig hall att gå på hockey, det är bara så.
Ja.
Och ja, så reste de upp till Edmonton och jag tänkte, är det lika bra att stanna här och vänta på, det kommer ju bli Game 7. Det är klart Edmonton vinner en sån match hemma.
Ja.
Men icke.
Nej, det var imponerande av Vegas. Det var ju väldigt liknande scenarier i båda de två sista matcherna som Vegas vann och avgjorde den här serien på.
Ja.
För det var ju 2-1 efter första perioden till Edmonton. Men så i andra perioden så blev det 3 raka mål av Vegas och så punkterades det. Liksom.
Ja. Ja, Game 7 var ju väldigt konstigt. Det började med att Riley Smith gjorde mål efter vad var det, 20 sekunder.
23 sekunder eller sånt där.
Ja. Ja, och sen kvitterade McDavid 20 sekunder senare.
Ja.
Och så gjorde Vogely.
Fogel.
Snabbt också. Ja. Men sen gjorde de inga fler mål, Edmonton. Och det där var ju, där har vi då igen ett sånt exempel att Vegas faktiskt lyckades stänga ner McDavid och Dreisaitl och de lyckades låta bli att ta så mycket utvisningar.
Ja, för så länge man håller sig, precis, det blev ju inte ett enda PP-mål då från Edmonton i sista matchen.
Nej, men de lärde sig också lite bättre och hantera deras ja. PP. Det var, alltså det, jag sett det på TV ända fram till kom hit då, och ser det live var jag ännu större. Jag skrev, det är som att vara liksom, man har sett bilder av en Picasso-målning, men när man kommer till Museum of Modern Art och ser den på riktigt så är det, blir man ännu mer betagen. Det var lika med deras powerplay. När man såg det live och liksom såg hur snabbt det går och hur de rör sig, jävlar vad häftigt.
Ja, ja precis. Så alltså, större delen av slutspelet var de ju över 50% i PP liksom.
Ja.
Och i grundserien så satte de alltså rekord, vilket ju har upprepat flera gånger, bästa PP genom tiden i NHL. Men vill jag tillägga då att i grundserien, de gjorde alltså flest mål totalt sett också då i av alla lag i grundserien. Men bara 17:e flest i 5-5. Alltså ett mediokert lag när det kommer till målskytte i 5-5, även i grundserien. Och här i slutspelet så är det ju det som fäller avgörandet till slut. Att de är för dåliga 5-5, Edmonton.
Ja, åtminstone var det var så att Vegas var bättre 5-5.
Ja, och det Vegas är väldigt bra 5-5. Mm.
Ja, och det var ju tydligt från andra perioden här i Game 5. 5-5 så var Vegas klart starkare. Resten av serien.
Ja, precis.
Och ja, tog bort deras främsta vapen då igen. De är mycket mer komplett lag än vad de var för några år sedan. Men allt jämt så är de fortfarande för beroende av McDavid och Dreisaitl och av sitt PP.
Ja, precis. Och förra veckan, då, eller någon vecka innan det i alla fall, så satt vi och hyllade Dreisaitl. Inte minst, de ju tokledde poängligan då och han var ju liksom 13...
Ja, de var ju fantastiska. Men...
Ja, precis. Kings. 13 mål i det här slutspelet och han var delaktig i, vad var det, 14... Han var i alla fall på isen med 14 av Oilers första mål i hela slutspelet här, vilket var typ rekord. Men kollar vi den här serien mot Vegas 5-5 så får vi ju hylla, vi ska hylla Jack Eichel tycker jag här. Men hans 5-5-siffror mot Leon Draisaitl här, de kedjorna gick upp mot varandra. 6-0 i lika styrka på isen. 6-0 alltså till Eichel mot Draisaitl.
Ja, nej, de är ju alltså det blir också, jag känner efter att ha sett dem nu här, jag känner att jag underskattar Vegas. De är mycket bättre än vad de vann ju konferensen, så jag borde ha fattat det.
Ja,
men de har inte känts så flashiga liksom. Men när man ser dem nu så är de ju liksom, ja, det är också en lagmaskin. Det är ju lika här, det är två magneter som ska tryckas mot varandra.
Ja, lite så faktiskt.
Jävligt stora, kraftfulla lag som är både har förmågan att stänga ner och samtidigt ha offensiva vapen.
Ja.
Vi såg ju i game 7 eller game 6 där, så det var ju The Original Gangster som gjorde det. Vad Smith gjorde första, så gjorde Marshall så hattrick. Och så satte William sista i öppen kasse. Det är ju de tre forwards som har varit med från början och var i en kedja och är verkligen The Original Misfits.
Ja, det har ni helt rätt i. Nej, det är...
Och sen har de så frukt... Alltså det, jag var på träning igår ute i Summerlin också.
Mm.
Och stod och pratade med Dan Rosen, NHL.com-mannen.
Ja.
Och vi konstaterade att de är fruktansvärt stora, deras backar.
Ja.
De har en av de största backuppställningar jag sett någon. Det påminner om Kings 2014 eller 2012. När man gick in i deras omklädningsrum så var man rädd när man såg backarna. För de var så jävla stora.
Ja, det är ju riktigt.
De här är, riktigt lika... riktigt maffiga. Det var alldeles jävla roligt med... Dan tog upp det på presskonferensen med Bruce Cassidy efteråt och sa, är det här den största backuppställningen du har haft? Well, remember Dan, I used to coach Sten och Chara.
Ja, just det.
Men som helhet så sa han, jo, det är den största och det var en fördel för dem. Skräckinjagande.
Peter Angelo är ju ett fyrtorn och Nicholas Hague är ju ingen liten pjäs och Shea Theodore kanske inte känns så nämligen, men det är en stor kille också, Alec Martinez och så vidare. Ja,
ja, man ser dem så man blir, de är respektingivande som kollektiv, det kan jag lova.
Ja. Ja, och sen så måste vi ju, för MVP hittills, det är väl trots allt Jack Eichel i hans första slutspel i karriären, långt in i karriären så får han till slut slutspelsdebutera. Och ja, han är ju poängligaledare här med 14 pinnar hittills på 11 matcher för Vegas. Och det som är så imponerande med ändå med Eichel, det är just hans 5-mot-5-spel ju. Att han gör majoriteten av sina poäng där. Och nu, lite retroaktivt, så får man väl kanske hålla med Mark Scheifele, som jag kommer ihåg i en The Players Tribune-krönika som blev rätt uppmärksammad för 3-4 år sedan när Eichel hade sin bästa säsong i Buffalo. Efter den så skrev Scheifele en sån krönika i The Players Tribune där han skulle utse sina, liksom, vilka han tyckte skulle få de individuella priserna i NHL.
Ja.
Och Hart som MVP i grundserien då tyckte han skulle gå till Jack Eichel, som han menar var av alla spelare han hade mött, och då hade han mött McDavid och Draisaitl betydligt oftare, som det var samma konferens där, eller samma division till och med. Där, han var mest imponerad av Eichel, liksom, att han inte såg någon annan spelare som kunde ta över byterna på samma sätt. Och som var så svår att möta över hela banan. Han hyllade dem även för sitt defensiva spel faktiskt. Och han har ju varit ruskigt taggad här, Eichel, och gjort det riktigt, riktigt bra totalt sett. Och motbevisat kritikerna som tycker att han är självisk och egoistisk och inte kommer kliva fram i ett slutspel när det blir mer lagfokuserat. Liksom. Ja. Men det har han gjort.
Ja. Men det finns å andra sidan de som tycker att den verkliga MVP:n i Vegas Golden Knights är William Karlssons fru, Emily. Eftersom hon såg till att föda deras första barn mellan Game 4 och Game 5.
Just det.
Så att William inte missar några matcher.
Nej.
De kom hem från Edmonton efter fjärde matchen, så störtade han direkt till BB. Var med om förlossningen hela natten och sen utan mycket sömn alls spelade Game 5 och var strålande.
Ja.
Och sonen ska alltså heta Beckham. Beckham Karlsson.
Beckham Karlsson, det är ju ett namn jag inte trodde skulle existera.
Fantastiskt namn. Tänk när han blir vald i första rundan om 18 år.
Beckham Karlsson. Ja.
Ja.
Han är grym. Vegas kompatibelt.
Ja, han är grym, William. Otroligt kul att prata med honom.
Ja, och vilken matchup center alltså det är. Alltså, för han får ju framförallt gå mot McDavid. Alltså han går mot världens bästa spelare i den här serien. Och han är inne på noll mål bakom.
Ja, du nämnde ju senast det här med att Bruce Cassidy hade jämfört honom med Bergeron. Så jag tog upp det när jag pratade med honom igår efter träningen och han var ju så generad. Så nej, på den nivån är jag ju inte. Jag tryckte på det här med att han alltid säger det är bara att gå ut och tuta och köra. Men han i själva verket är en av de smartaste som vet exakt vad han gör på isen.
Ja, uppenbarligen ju.
Ja, man får försöka tänka lite ibland.
Ja. Ja, men han är verkligen Bergeron i det här slutspelet. För att, han får alltså en grym matchavspelare. Nu får han tuffast tänkbara test. Och han släpper in noll mål. Och de minuter han gjorde mot Draisaitl, noll mål. Slutspelets bästa målskytt liksom. Det är bara att hålla med Bruce Cassidy som redan under campen insåg att den är William Karlsson är ju något alldeles extra. Det var ju noga med att trycka på då.
Ja, men det tycker jag alla coacher som får tag i honom.
Ja, till och med Joe Tortorella som kan vara det.
Ja, Tortorella kom till Columbus. Direkt på campus han den här Karlsson är intressant.
Ja.
Ja, men nu ska de då stå mot varandra, de här två lagmaskinerna. Kapabla både till fantastiskt tight defensiv, men också grymma offensiva vapen. Jag tycker det har varit väldigt svårt, men när jag har gått igen och tänkt alldeles för mycket på det här.
Ja.
Men jag lutar och till slut att Dallas har lite fördel och att jag säger att de vinner med 4-3, att det blir 7 matcher. Då är det ju för sig Game 7 här i Vegas då. Och då har Vegas en fördel av det, även om hemmaplan inte har betytt så mycket i det här slutspelet.
Nej, generellt sett så ett tag där var det ju i alla fall, det kanske, jag vet inte hur de siffrorna om de har jämnats ut, men ett tag var det ju jättetydlig fördel med bortasegrar jämfört med hemmasegrar. Men Dallas,
men det känns som när det blir Game 7 så har hemmaplan ändå betydelse.
Ja, det har du rätt i. Och faktum är att i Dallas fall så har de varit bättre på hemmaplan än bortaplan hittills i slutspelet. Så att, nu när de för första gången inte har hemmaplansfördel så kanske det ändå är negativt.
Ja, precis. Men jag tycker att de har Båda har ju verkligen bredd då, men det känns som att Dallas har som sagt 4 kompletta kedjor och Vegas 3.
Ja, alltså, och jag tycker så här
hur stora de nu än är, och hur stora de nu än är Vegas, så har de inte någon Miro Heiskan.
Nej.
Nej. Och sen till slut även om Ottinger inte har varit på topp hela tiden, och Aiden Hill var väldigt imponerad väldigt mycket när han kom in, inte minst sista matchen, så känns det som det finns mer kapacitet på målvaktssidan i Dallas. Om han kommer upp på sin högsta nivå, då är han ju helt enorm.
Ja, precis. Utten. Nej, men jag håller med dig. Det är det jag kommer fram till också, vilket gör att jag också tippar Dallas. Jag var väldigt nära att tippa Vegas, och sen så tänkte jag lite till, och så har jag bestämt mig för Dallas nu. Om jag skulle fortsätta tänka, kanske jag skulle svänga igen. Men just nu ligger det...
Ja, precis. Det är det jag kan...
Ja. Nej, men just nu ligger det 4-2 till Dallas, för jag tycker så här att de har mer sparkapital än vad Vegas har. Jag tycker det känns som att Vegas, det är otroligt imponerande, krossa Winnipeg i första rundan, slår ut Edmonton som jag kanske höll som nästan Stanley Cup-favorit ett tag. Ja, så bra som de såg ut inledningsvis i slutspelet, och den form Dreisaitl var i. Men jag tror att Dallas har, Ottinger kan stänga igen ännu mer än man har gjort hittills. Och Jason Robertson är liksom 0 mål i den här rundan, där finns det sparkapital också, så att jag tror Dallas har mer att ge än vad Vegas tror jag ligger och maxar lite grann hittills.
Ja. Men det är samma här, jag tar absolut ingen tvärsäkert, jag påstår inte att någon ska sopa banan med någon annan där. Vi är inte förvånade om Vegas vinner heller, inte längre efter att ha sett dem så mycket.
Nej, och de känns otroligt, den här klyschan liksom att hitta sätt att vinna matcher och sådär, och det är ju Bruce Cassidy väldigt tydlig med att säga också, alltså, för det sa han redan inför slutspelet ju, att det är klart, vi har ett mediokert PP statistiskt, vi har inte gjort så mycket mål, vi har släppt in en hel del mål också, och vi har haft massa olika målvakter, och Jack Eichel som våran bästa poängplockare är sämsta facit av alla slutspelslags poängsegrare. Interna poängkungar, så att det är klart, det går att ifrågasätta vårt lag, men vi har extremt många vinnarskallar och extremt duktiga på att vinna matcher, och vi vinner den västra konferensen, så någonting gör vi bra.
Han är underbar på presskonferenser, Cassidy. Han är ju så detaljerad som ingen annan är. Han pratar liksom hockeynörderi på hög nivå. Jag vet inte om du såg häromdagen när han pratade om hur de liksom försvarar sig mot olika lag.
Nej, det missar jag.
Ja, du måste kolla den.
Ja, det är kul ju.
Han liksom pratar om exakt var ytterforward ska stå mot när de försvarar sig mot det och det laget och så. Det var djupt fascinerande.
Ja, men han är ju en ruggig taktiker, alltså. Det är ja. Sverige.
Men å andra sidan, vad gäller coacher då, så är det samtidigt så att Peter Boer coachade Vegas alldeles nyss. Ja. Och kan verkligen det här laget. Det kan också vara en fördel.
Ja. Ja, precis. Och, ja, det har vi inte nämnt än. Det var jag noga med att poängtera när Dallas knep Peter Boer i somras, förra sommaren, när han kom dit. Att första säsongen när han tar över ett lag, då har han 3 gånger i rad gått till minst konferensfinal med det laget. Och nu förlänger han den sviten till 4 lag. Ja. Återigen är konferensfinal sin första säsong.
Ja, men det är väl gick han till final.
Sharks gick han till final.
Ja, men inte första året va?
Jo.
Eller var det det? Var det?
Ja. Och till Vegas, då var det väl vanligt så dessutom att de mötte Dallas i bubblan då och blev utslagna av just Dallas.
Ja, det måste de ha blivit för Dallas var i final.
Ja, precis.
Ja, ja, som sagt, ja, jag säger lite fördel Dallas, att de 4-3.
Ja, jag säger 4-2 i matcher att Dallas avgör på hemmaplan i Game 6.
Så du säger final mellan Dallas och Carolina, och jag säger final mellan Dallas och Florida. Wow.
Ja. Ja. Ja.
Det, ja.
Men vi ska säga lite mer komma på nu innan vi tackar för oss för det här avsnittet. Vi måste säga någonting om Edmonton också, vars säsongen är över.
Ja, det glömde vi lite.
Ja,
men de befinner sig ändå inte liksom i samma situation som Toronto. Det finns ju inte på kartan att de kommer att göra sig av med McDavid eller Dreisaitl. Det är samma igen. Det handlar om att fortsätta bygga runt dem. Och de har ju hittat en bra byggkloss i Mattias Ekholm i försvaret. That's for sure.
Ja, som ändå gör ett bra slutspel också. Jo.
Ja, absolut. Även om han inte höll hela vägen i slutspelet, så har de ju äntligen hittat en bra målvakt i Stuart Skinner. De måste fortsätta liksom odla honom så kommer han att bli en bra målvakt.
Ja, alltså det är precis, för det var ju det som var största problemet ändå, måste man säga, totalt sett, om man ska peka ut någon nyckelfaktor för Edmonton. Alltså, om vi kollar på goals saved above expected, så i 9 av 11 matcher släppte Skinner in mer mål än han förväntades göra. Ja. Det är ju inte bra. Så att,
men nej, men han har ju, till skillnad från vad de har haft förut, så har han ju liksom, framtidsutsikterna är goda för honom.
Ja, precis. Och sen så, vem vet, Jack Campbell, om han kan studsa tillbaks andra säsongen. Ja. Det är ju negativt att han har det där enorma kontraktet. Det får ju ses som ett stort problem för dem, att det upptar löneutrymme. En målvakt som inte ens är starter. Men om han kan studsa tillbaks ungefär som Jakob Barkström gjorde sin andra säsong i Calgary, så finns det ju en, borde ju vara en bra målvakt ändå. Ken Holland kommer i alla fall fullföljas. Han har ett år kvar på sitt kontrakt, 67 bast är han nu. Och han har sagt att han ska fortsätta, och han har förtroende att ratta det laget ett år till också.
Och, ja, och Jay Woodcroft kommer de inte att byta heller. Det är en bra coach.
Ja. Nej, men de måste fila på, det är ju 5-5-spelet.
Ja, och därför det kanske finns några andra de inte ska tveka och trada för andra slags spelare. Typ Ryan Nugent Hopkins kanske.
Ja, som ju visserligen har ett nyskrivet liksom 8-årskontrakt. Så det är väl lättare sagt än gjort. Men han var inte bara i slutspelet. 1+1 i 5-5 från hans del. Och inte några slutspel har han varit jättebra i matchup-rollen, men nej, han blev slaktad i 5-5 på alla sätt och vis i det här slutspelet, så att, nej, det finns onekligen förbättringspotentialer i det här lagbygget. Ja. Men inte så mycket manöverutrymme, så vi får se vad Ken Holland hittar på här. Det verkar som att det blir sista året för han också. Han kommer gå all in här nu, för att sen låter det som att han hoppar av den stolen.
Han tänker inte bli som Lou Lamoriello och hålla på till han är 80.
Nej, Lou som alltså är 80 bast. Nej, så verkar det inte som att Ken Holland ska göra.
Nej. Ja, men du, nu ska jag göra ordning och gå ut och gå en stund på förmiddagen här på längs The Strip, fast det är inte så angenämt, för de håller på att bygga om allting här nu. Du vet, i november blir det Formel 1-lopp här.
Aha, okej.
Okay. Och det kommer att gå på själva Las Vegas Boulevard bland annat. Så de, redan nu håller de på att lägga om asfalten på hela jävla strippen, för att den måste vara på ett visst sätt för Formel 1-bilar.
Jaha, oj, det var det värsta.
Och håller på att göra om halva stan för en helg.
Ja.
I november.
Börjar redan i maj här alltså.
Ja. Och, men som alla säger, ja, men det är för att alla kommer att make billions that weekend. Okay. Alltså hotellrummen på den sketnaste hotell kostar $2,000-3,000 den helgen per natt.
Och det är som alla säger, så billigt i Vegas med hotellet.
Men på de här finare hotell, på resorten, där är alltså priserna $7,000-8,000 per natt.
Usch.
För ett vanligt rum. Ja, och de säljer ut dem.
Ja, det är sjukt. Ja, då förstår man att det kommer tjänas pengar.
Formel 1 till, alltså, och de kommer att köra på natten eller på kvällen, så att Vegas kommer att visa sig från sin festligaste skrud.
Neonskruden.
Ja, det blir någonting. Jag tänker inte vara här, det finns ingen möjlighet. Det kommer att vara otroligt mycket folk och köer och elände och dyrt så in i helvete.
Ja, våra administrativa avdelning kanske inte jublar om du söker akkreditering där och hotell.
Nej, jag ska inte hit. Men det ska bli kul att se på TV.
Ja, jag håller med. Ja. Men då tackar vi för oss den här veckan då. Och nästa vecka, då är vi mitt inne i konferensfinalen.
Ja, om de inte tar slut jättefort.
Ja, visst, precis. Det är 4-0 matcher till Dallas och Florida, vet du. Då blir det finalpreview nästa vecka istället.
Ja,
men, troligt
nej. Men fram till dess, häng med i bloggen som ju kör live hela tiden. Ikväll är det från soffan här då. På TV, och imorgon är det live från T-Mobile.
Just det.
Den matchen börjar redan 5:30 lokaltid, alltså 17:30 lokaltid, för att det ska passa TV-bolagen.
Precis, det är lite annorlunda. Ja, men vi hänger med i vloggen, och nästa vecka då hörs vi igen i det här formatet. Så att jag säger hej.
Hej då!
Hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito. Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blod.
Och lyssna på hans podd. One, two, punch, beat, so hallå.
One, two, punch, beat, so hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, speed, so hallå. One, two, punch, speed, so hallå. One, two, punch, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.